Alva på bal. Dagarna trillar undan. Madicken förstår inte vad de blir av. Rätt som det tar sommaren slut. Rätt som det börjar hon skolan igen. Rätt som det har det blivit höst. Det känns i luften. Så fort man sticker ut näsan och man ser det också. Björkarna runt Junebacken gulnar så smått. Trädgården lyser av höstflocks och astrar och krasse, och när Madicken går till skolan om morgnarna ligger det äpplen i gräset under träden. Hon hämtar sig ett par varje morgon och får skorna blöta av dagg. Och sen går hon och pappa mumsande på varsitt äpple till skolan. Ja, pappa går till sin tidning förstås. Madicken berättar för honom hur det är att gå i andra klass. Det är nästan som att gå i första. Ingen större skillnad. Bara det att Mia inte bråkar med henne nu för tiden. Mia går i skolan igen. Det måste hon ju. Och visst bråkar hon fortfarande så att alla blir trötta på henne. Men aldrig mer med mig, säger Madicken, för hon påstår att hon tycker om mig. Och du tycker om henne, frågar pappa då. Ja, vars, säger Madicken. Hon kan leka bra. Det kan hon. Mia och Mattis har varit i Juniorbacken många gånger i sommar, så Madicken vet hur bra Mia kan leka. Men i skolan är det ändå inte så lätt med henne, för nu när hon tycker om Madicken måste hon hela tiden visa det för de andra i klassen, och det blir tröttsamt, förklarar Madicken för pappa. Madicken och jag och Madicken och jag, så där håller hon på jämt. Och om jag står och pratar med Anna-Lisa på rasten så skenar hon runt omkring oss och sjunger och skriker och hojtar så vi knappt hör vad vi säger. Men leka, det kan hon. Lek med henne då, säger pappa. Och det gör ju Madicken. Mia och Mattis fortsätter komma till Junibacken och ibland kommer Mattis ensam och leker med Elisabeth när Madicken är i skolan. Mattis kan inte leka så bra, men Elisabeth försökte lära henne. Och i gengäld lär Mattis Elisabeth en massa ord som hon aldrig har hört förr. Elisabeth samlar på ord. Alla är inte så vackra och mamma blir inte glad när hon med Elisabeth vid handen möter borgmästarinnan på torget och Elisabeth säger: "Titta, där har vi den där fisrumpan." Det är bara en evinnerlig tur att inte borgmästarinnan hör det. Hon kommer sättande full av iver och vill prata med mamma om höstbalen som ska bli i hotellträdgårdspaviljongen. Men mamma står där och är så rädd att Elisabeth ska öppna munnen igen så att hon själv varken kan tala eller svara ordentligt. "Jag litar på att ni kommer hela familjen", säger borgmästarinnan. "Och Jonas måste skriva mycket om det i tidningen. Lova det." "Jag ska be honom", säger mamma. Så går borgmästarinnan och mamma tar itu med Elisabeth. "Elisabeth, du är förskräcklig. Det där ordet får du aldrig mer säga. Lova mig det." "Bara i garderoben kanske, innan jag går och lägger mig om kvällarna", föreslår Elisabeth. Det blir mamma inte lugnare av. Hon är rädd att ordet kan komma uthoppande ur garderoben när man minst anar det, och därför säger hon ifrån. "Inte där heller. Inte där heller. Aldrig någonsin. Hör du det?" Elisabeth ger inga bestämda löften, och då försöker mamma på ett annat sätt. "Du ska få 10 öre om du lovar att aldrig mer säga fi. Gör det där ordet alltså." Den affären går Elisabeth med på. För hon är ju på torget nu och för 10 öre kan man ju få många polkagrisar i Öbergskans karamellstånd. "Jag lovar", säger hon. Hon får sin 10-öring och köper sina polkagrisar. Men när hon står där med struten i handen ser hon plötsligt den härliga teaterkonfekten som är godare än allt annat. Och hon frågar Öbergskan: "Hur mycket kostar konfekten?" 20 öre hektot, min lilla duva", säger Öbergskan. Elisabeth funderar lite. Sen går hon tillbaka till mamma som köper blomkål i grönsaksståndet strax intill. "Du, mamma", säger Elisabeth, "jag kan ett ord som är dubbelt så hemskt. Om jag får 20 öre ska jag aldrig säga det mer." Då blir mamma arg. "Fy på dig, Elisabeth", Jag gör inga mer affärer med dig. Men om jag någonsin hör dig säga sådana där ord så blir det synd om dig. Kom ihåg det. Den gången var mamma klok. För Elisabeth har många garderobsord på lager och skulle mamma börja köpa upp dem alla, då blev hon ruinerad. Det tror åtminstone pappa. Han får höra om Elisabeths fula ord och affärsmetoder när han kommer hem. Han får också veta vad borgmästarinnan har sagt om höstbalen. Jaså, det är så dags nu igen, säger han. En sån bal har man varje år nämligen. Det är borgmästarinnan som styr och ställer med den. Eftersom den är för välgörande ändamål och borgmästarinnan är den mest välgörande i hela stan. Hon har tänkt ut så förnuligt att rikt folk ska dansa ihop pengar åt fattigt folk. Och fattiga, det finns det många i stan. Därför kostar en hel del att vara med på hennes bal. Men det kan det väl vara värt. Det är ju roligt att dansa. En som tycker om att dansa, det är Alva. Och dansa ska hon få göra, fast inte på balen förstås. Ah, den är inget för pigor, säger Alva. Men hon är glad ändå, för hon är bjuden på bröllop av sin kusin Berta. Berta har kommit upp sig i världen och ska gifta sig med en löjtnant, kan man bara tänka sig. Och en vacker dag ligger där ett bjudningskort i brevlådan. Till Alva, som nästan aldrig får någon post och aldrig förr har blivit bjuden på bröllop. Men kära hjärtanes, jag kan ju inte gå på bröllop, säger Alva, för jag har ingen klänning som duger. Då går mamma in i sin garderob, inte för att säga fula ord, utan för att se om hon kanske har någon klänning som kunde passa Alva. Det har hon. En lång, vit muslinsklänning kommer hon ut med och den ger hon Alva. Prova den här. Jag kan ändå inte ha den mer, för jag har blivit alldeles för tjock. Åh, den är för fin för mig, säger Alva, men mamma ger sig inte. Prova den, säger hon. Och så sitter mamma och Madicken och Elisabeth i köket och väntar, medan Alva är i jungfrukammaren och tar på sig klänningen. Det dröjer en lång stund, men ut kommer Alva till sist. En Alva som de aldrig har sett förr. Åh, vad du är vacker, ropar Madicken. Åh, du ser ut som en brud. Fast vackrare, säger Elisabeth. Alva är skär om kinderna och ögonen lyser. Ja, jag tycker själv att jag inte ser så tokig ut. Men vad ska Berta säga om jag kommer på hennes bröllop och ser ut som en brud? Det kan ju hon göra. Det ska ju hon göra och inte jag. Hon får säga vad hon vill, tycker mamma, för den där klänningen ska Alva ha. Och sen går Alva varje dag glädjer sig åt att få komma på bröllop och dansa i vit klänning. Det blir ett minne för livet, säger hon till Madicken. Men en måndagsmorgon kommer ett nytt brev från Berta. Det blir inget bröllop. Löjtnanten har stuckit sin väg. Kan man bara tänka sig. Alva tycker så synd om Berta. Det är ju värst för henne förstås. Men bra snopet är också för Alva som hade glatt sig så. Det är bäst att frun tar tillbaka sin klänning, säger hon. Jag får ändå aldrig någon användning av den. Då ser mamma så där bestämd ut som bara hon kan göra. Men jag vill att Alva ska få dansa i den klänningen. Och varför inte på höstbalen istället? Jag bjuder. Det vill Alva först inte höras talas om. Tack snälla frun, men det går ju inte. Borgmästarinnan skulle få dåndimpen. Låt henne få det då, säger mamma. Madicken och Elisabeth förstår inte varför borgmästaren skulle få dåndimpen om Alva kom på hennes bal. Men det är för att de inte vet att det är skillnad på fint folk och annat folk. Det är bara finfolket som borgmästarinnan vill ha på sin bal. Det förklarar Alva när hon lär dem dansa vals i köket den kvällen. Men Alva har bestämt sig nu. Hon ska följa med. Hon kan helt enkelt inte låta bli. Och sen får borgmästarinnan tänka vad hon vill. Hon kan ju ändå inte köra ut mig, säger Alva. Och redaktören tycker också att jag ska gå med. Det vet man att Dicken redan att pappa gör. För när mamma talade om att hon bjudit Alva på balen så sa han så belåtet. Sitt du, du tar dig. Det här är mer än vad jag trodde dig om. Och då sa mamma, åh, hut, som vanligt, men bara på skoj den här gången. Madicken och Elisabeth har aldrig varit på bal för. Det är första gången för dem också. De glädjer sig lika mycket som Alva och pratar bara om balen under Alvas danslektioner i köket. Alva kan dansa hon. Fattas bara annat, säger hon. Så mycket som jag har ränt på dansbanor var eviga sommar i hela mitt liv. Dagarna går och balen närmar sig. Om lördag smäller det, säger Alva och nu börjar hon bli ängslig. Är jag klok? Så ge mig upp mitt bland finfolket. Hur var det? Äsch, säger Madicken. När du kommer där i din klänning och är så vacker, då blir de bara glada allesammans. Det tror Elisabeth också. För annars är det dumma och en riktig fi. Ja, jag kan inte säga det för jag får 10 öre av mamma. Alva ser ändå betänksam ut. Ett är då säkert. Hade jag inte er två så tordes jag inte sätta min fot på den balen. Men så blir det lördag och det blir kväll och det blir dags att gå på bal. Om man är rädd eller inte. Och här kommer vi nu hela junibacken, säger mamma. Se inte så förskrämd ut, Alva. Det ska ju bli roligt, vet jag. Ja, det är det man inte vet, muttrar Alva. Redan hör de mässingsmusiken på avstånd och ser hur festligt det lyser i paviljongen som ligger där mellan träden mitt i den mörka hotellträdgården. Kulörta lampor hänger i en ramp runt den öppna verandan. Det ser så vackert ut. Och det brinner marschaller vid trappan. Ja, det är som att komma till ett sagopalats, tycker Madicken. Vilken fest det måste bli på ett sånt underbart ställe. Och vilka människor som ska gå dit. Det skrattas och pratas och folk ropar till varandra medan de tar av sig ytterkläderna i vestibulen. Alla känner om varann. De hälsar och nickar åt höger och vänster och tycker det är så trevligt att träffas, säger de. Fint klädda är de allesammans. Herrarna har frack eller uniform och damerna har långa klänningar och pärlor och juveler och vackra frisyrer. Men vi är också fina, tänker Madicken. Mamma i röd, urringad sammetsklänning. Alva i den vita och hon själv och Elisabeth i sina brodyrklänningar. Alva är rädd nu. Alldeles förskrämd är hon när hon hör pratet och sorlet omkring sig. Men Madicken och Elisabeth leder henne i triumf in i balsalen. Pappa går före och visar vägen. Borgmästarinnan är den första de får se när de kommer in och hon ler så vänligt. Här kommer jag med allt mitt kvinnfolk, vackra flickor hela bunten, säger pappa stolt. Men när borgmästarinnan känner igen Alva, då ler hon inte längre. Hon har inte glömt laxen som Alva la beslag på. Och förresten är det inte bara det som gör att hon snörper till sig. Kära Jonas, säger hon, vi brukar inte ha tjänstefolk med oss på den här balen. Med låg röst säger hon det och hon låtsas att hon tror att Alva inte ska höra det. Men Alva har utmärkt hörsel och hon blir röd i ansiktet. Pappa spänner ögonen i borgmästarinnan. Jaså, inte det, säger han. Då är det på tiden att det blir en ändring, tycker jag. Sen tar han mamma under ena armen och Alva under den andra och tågar tvärs över dansgolvet till bordet som han har beställt. Madicken och Elisabeth travar efter. Madicken tittar ängsligt på Alva för att se om hon blev mycket ledsen. Men Alva ser sig bara omkring med stora ögon. Och då gör Madicken det också. Åh, vad det är fint här i paviljongen med speglar och lampor. Och förgyllningar överallt och ett stort dansgolv blankt och fint. Den som inte kan dansa där, han får skylla sig själv. Runt omkring hela dansgolvet står dukade bord i långa rader. Man ska ju supera också naturligtvis. Borgmästarinnan vill att vi ska äta ihop så mycket som möjligt åt de fattiga, säger pappa när de har satt sig till bords. Och det är lika bra att vi tar någonting gott. Alldeles intill dansgolvet sitter de. Det är bra, då kan alla se hur vacker Alva är i klänningen. Hon blir säkert balens drottning, tror Madicken. En sån ska väljas, det står i programmet. Den har borgmästarinnan hittat på. Det har borgmästarinnan hittat på. Och pilutta henne om det nu skulle råka bli Alva. Uppe på estraden sitter regementets blåsorkester och spelar så härligt. Allting är härligt, tycker Madicken. Det här blir något sånt där minne för livet som Alva talar om. Pappa beställer något som heter delikatessuppé. Och när den kommer på bordet ljusnar Alva. Hon har suttit där och sett dyster ut. Men det går inte att vara dyster när man har ett sånt bord framför sig. Med hummer och rökt lax och rökt ål och kall kyckling och sardiner och sill och alla sorters ost och sallader och alla dober och omeletter och små, små köttbullar. Alva tycker om mat. Madicken tycker om hummer. Hon äter bara hummer. Elisabeth äter bara köttbullar. Det är vad hon tycker om. Ska man betala 5 kronor för att du ska sitta och äta bara köttbullar, undrar pappa. Ja, för man ska alltid ta det godaste, säger Elisabeth. Ungefär som om hon gick på krogen varje dag och visste hur det skulle vara. Under supén går borgmästarinnan omkring vid alla bord och säljer små pappersblommor till herrarna. Det är också ett av hennes finurliga påhitt för att få in pengar åt de fattiga. Med de där pappersblommorna ska herrarna välja balens drottning. Den som får mest blommor, hon blir den lyckliga. Madicken jublar. Nu är det spiksäkert. Det blir Alva. För alla herrarna tittar så intresserat på henne när de köpt sina blommor av borgmästarinnan. Till deras eget bord kommer hon aldrig. Hon hinner väl inte, för nu blir det sång och tablåer. Det här är en fest för hela familjen, har borgmästarinnan sagt. Hon vill att barnen också ska ha lite roligt. När dansen börjar måste de ju gå hem och lägga sig nästan allesammans. Men inte Elisabeth och jag, säger Madicken, för vi har ingen som kan komma och hämta oss när Alva är här. Och de har ju kommit hit först och främst för att se Alva dansa den vita klänningen, inte för att höra borgmästarinnan sjunga. Men man får ta det ena med det andra, säger pappa. Borgmästarinnan har förresten en riktigt vacker röst. Man borde inte sova när natten faller på, sjunger hon. Nej, men det är ju heller ingen som vill gå och lägga sig, tänker Madicken. Hon tycker att borgmästarinnan sjunger så ljuvligt, men alla barn tycker inte det. De sitter och skruvar sig på sina stolar, särskilt Elisabeth. Hon gillar inte all den här evinnerliga sången, och rätt som det är hon uppe och ränner mellan borden tillsammans med doktor Berglunds pojke. Martin heter han. Honom jagar Elisabeth och båda två fnissar och larmar på det mest störande sätt. Mamma tycker om sång. Hon sitter där och njuter, och för sent upptäcker hon vad det är Elisabeth håller på med. Då rusar han upp för att hämta henne tillbaka till bordet. Men Elisabeth är plötsligt försvunnen. Jo, för nu har hon och Martin dykt ner på golvet och jagar varandra under borden istället. Det är ännu skojigare. Det är inte klokt vad mycket fötter, säger Elisabeth. Hon är så uppsluppen nu och gör miner och grimaser för att få Martin att skratta. Och skratta gör han så han hickar. Men Elisabeth leder honom i fördärvet. Rätt som det är har de kommit ända fram till estraden, och där råkar Martin välta omkull en stol så att den brakar till just när borgmästarinnan är på sluttampen i en sista smältande ton. Då blir Martin rädd och kutar tillbaka till sin mamma och pappa. Men Elisabeth kravlar sig skrattande upp från golvet. Bättre bal har hon då aldrig varit på. Och vem står där framför henne? Om inte borgmästarinnan. Den dummingen har äntligen slutat med sitt gapande nu. Fast det var kolossalt vad hon ser sträng ut. Elisabeth förstår inte varför. Då säger borgmästarinnan. Lilla Elisabeth, vet du vad jag är? Ja, men jag har fått 10 öre, säger Elisabeth och skrattar henne rakt upp i ansiktet. Det där förstår inte borgmästarinnan och nu talar hon själv om vad det hon är. Jag är ledsen, förstår du, för att små flickor inte vill sitta stilla och höra på när jag sjunger för dem. Men då är mamma redan framme och ber om ursäkt för Elisabeths fasoner. Elisabeth blir förd tillbaka till bordet och får ovett där. Fast inte så mycket, för nu ska det bli tablåer. Himmelskt och vackra tablåer, tycker Madicken. De får se riddaren och jungfrun och elvadrottningen och i vikingasalen. Det är de skönaste tavlor med levande människor i och allt det har borgmästarinnan ordnat och tänkt ut. Nog är hon duktig. Det är hennes egen dotter som är elvadrottning i tyll och blomsterkrans. Vad lycklig den flickan måste vara, tänkte Madicken. Hon frågar Alva, är det inte så vackert som man kan dö? Jo, säger Alva, något så fint har jag aldrig sett förr. Sen kommer orkestern tillbaka. De har varit och fått sig lite mat, de också. Och nu spelar de upp till dans med friska krafter. Madicken tittar förtjust på Alva. Det ska bli spännande att se vem som hinner först bjuda upp henne. Det blir väl någon av löjtnanterna från regementet. Eller kanske den där lilla smala notarien, om han skyndar sig. Kväsarvalsen är det de spelar, och med ens är golvet fullt av dansande par. Elisabeth spritter av danslust och hon rycker Madicken i armen. Kom så dansar vi kväsan, du och jag. Madicken vill egentligen vänta tills Alva blir uppbjuden, men Elisabeth tjatar och drar henne. Har man ju lärt sig dansa vals så ska man väl visa det också. Och Madicken vill för all del gärna pröva hur det går. Hon tar ett stadigt tag om Elisabeth och så bär det ut i dansens virvlar. 1, 2, 3 räknar Madicken, precis som Alva har lärt dem. Det går fint, bättre än hemma i köket till och med, för nu har man ju ordentlig musik. Det gör inget att man törnar emot här och var, bara man inte tappar räkningen. 1, 2, 3. Runt dansar de. Fast Madicken är noga med att inte dansa för långt bort. Hon vill äntligen se vem som bjuder upp Alva. Men där sitter Alva. Och det är ingen som bjuder upp henne. Varför all sin dag är det inte det? Madicken förstår det inte. Och hon har ingen ro att dansa längre. Hon måste gå och se om Alva är ledsen. Vi dansar inte mer, säger hon och släpper Elisabeth utan vidare. Alva sitter med nedslagna ögon och ser ut som hon helst ville vara någon annanstans. Så ska man inte göra när man är på bal. Man måste titta sig omkring och se glad ut, annars blir man inte uppbjuden. Det förstår till och med Madicken. Du måste skratta, Alva, viskar hon ivrigt. Men Alva drar inte ens på mun. Mamma och pappa försöker prata med henne. Muntra upp henne, men det går dåligt. Hon hör knappt på vad någon säger och hon svarar så enstavigt. Alva är inte pratsam ikväll. Nästa dans är en polka och ingen bjuder upp Alva nu heller. Då är ju pappa det. Men Alva ser bara förskrämd ut. När bevara oss väl, inte ska redaktören göra sig till ett spektakel inför allt finfolk för min skull. Nu har orken äntligen gått ur Elisabeth. Hon kryper upp i pappas knä och somnar där. Sen kan pappa inte dansa med någon, varken med Alva eller mamma. Mamma vill förresten inte dansa. Hon känner sig så tung, säger hon. Men hon vill att Alva ska dansa och ha roligt. Och Alva har inte roligt. Det dansas och dansas. Nämen, har vi tappat bort lite där. Alva har inte roligt. Det dansas och dansas på den här balen så golvet gungar, men ingen dansar med Alva. Så fort musiken spelar upp brusar herrarna genast till helt andra unga damer och fina fruar. Alva tittar ingen åt. Ingen medborgmästarinnan som måste förbi deras bord då och då när hon ska upp och valsa. Hon tittar kyligt på Alva och drar åt sig kjolen som hon var rädd för att snudda vid en sån som hon. Pappa är rasande nu, men det kan Madicken se. Då är det farligt och vet. Då är han farlig och vet knappt vad han gör. Mamma är också förbittrad och Madicken hör vad hon viskar till pappa. Den apan. Hon har gått omkring och pratat dumheter vid vart enda bord. Ja, det kan du vara säker på, säger pappa. Men en gång ska jag väl köra in henne i ett hörn och säga henne vad jag tänker. Madicken tittar skyggt på Alva och då ser hon tårarna i hennes ögonfransar. En trillar iväg ner för kinden, men Alva torkar hastigt bort den. Hon vill nog inte att någon ska förstå hur ledsen hon är. Men Madicken förstår det. Visst förstår hon hur hennes älskade Alva känner det just nu. Inte gråter hon för att hon inte får dansa. Hon gråter för att premiärministerinnan och alla de här dumma människorna gjort henne illa med sin högfärd och elakhet. De har tagit bort någonting hos henne, tycker Madicken. Ja, de har visst knäckt henne alldeles. Hon ser inte ut som vanligt. Ja, ja, varför skulle jag inte vara det? Brukar Alva säga, så brukar hon se ut också. Men inte nu. Nu ser hon ut som om hon skämdes för att vara Alva. Och det står Madicken inte ut med. Hon kommer själv att börja stortjuta vilket ögonblick som helst, det känner hon. Och någonting så förskräckligt kan inte få hända. Någonstans måste hon ta vägen där hon kan få gråta i fred. På verandan kanske. Jag kommer snart tillbaka, mumlar hon, och ingen hejdar henne som väl är. Det är tomt på verandan. Det är också tur, annars brukar där ofta stå folk och glo in genom fönsterna. Får man inte vara med och roa sig kan man alltid stå utanför och titta på. Det är inte förbjudet. Det brukar till och med busarna i stan gör när de kommer utramlade från Trillin och hör musiken och ser hur det lyser i paviljongen. De kulörta lamporna ger inte mycket ljus. Det är skumt på verandan. Det är bra för den som vill stortjuta. Och Madicken sätter genast igång. Hon slår händerna för ansiktet och gråter bittert. Varför är livet så sorgligt när det kunde vara bara roligt? Varför finns det ingen som kan svara på det? Länge står hon där och gråter i mörkret och fryser i sin tunna klänning. Då hör hon plötsligt en röst bredvid sig. Vad är du så ledsen för? Och där står sotan, svart som natten. Han skrämmer nästan livet ur Madicken. Inte för att hon annars är rädd för honom, tvärtom. Hon gillar honom. De brukar prata mycket med varandra när han kommer till Junibacken och sotar. Men nu skrämde han henne verkligen. Sotarmästare Berg har varit och släckt en skorstenseld i ett hus vid Storgatan. Det måste man göra även om det är lördagskväll. Sen har han släckt sin törst med ett par halvor öl på Trillin. Nu ville han titta på finfolkets krumsprångets lag. Inte var det meningen att skrämma Madicken. Och den sotan, han kan tas med kvinnfolk så bra. Han kan prata med dem, också med små flickor som Madicken. Rätt som det har han fått veta varför hon är ledsen. Allt får hon höra. Allt får han höra. Om den vita klänningen och om Bertas bröllop och om borgmästarinnan och om Alva som nu sitter där inne med tårar i ögonfransarna och inte har fått dansa en enda gång. Det var som fasiken, säger sortan. En så vacker och snäll flicka. Det var då fasiken också. Sortan kikar in genom fönstret och Madicken pekar ut var Alva sitter. Gladare har hon inte blivit. Det syns på långt håll. Så där ska ingen flicka behöva se ut när hon är på bal, säger sortan. Nu spelar musiken upp en vals där inne. konvaljens avsked. Den känner Madicken igen, det är Alvas älsklingsvals. Sotan, han kan många konster, sjunga kan han också. Han står där och nynnar lite på melodin och tittar på Alva genom fönstret. Och rätt som det är klämmer han i för full hals och dörren slår han upp på vit gavel. Inkliver han och så går han sjungande tvärs över dansgolvet rakt fram till Alva. Madicken kommer kilande bak efter som en liten råtta. Får jag lov, fröken Alva, säger sotan och bukar sig, fast jag är svart och hemsk och luktar öl. Har borgmästaren innan inte fått dånimpen och förut så får hon väl det nu, tänker Madicken. Men alla andra tycks tro att det där med en sjungande sotare är någonting som hör till programmet. De som redan har hunnit bjuda upp stannar där de är och väntar på vad som ska komma. Sotan väntar också. Nå, fröken Alva, säger han. Och äntligen blir det liv i Alva. Hon skrattar till och ser sotan frimodigt in i ögonen. Ja, tack, säger hon och knycker på nacken. Det är på tiden att jag får dansa lite och visa alla de här hönsen hur det ska gå till. Hon reser sig och sotan lägger sin svarta arm om hennes midja och sen visar de hur det ska gå till. Ensamma på golvet är de och de flyger framöver så lätt som ett par fåglar. Sjunger gör de också båda två och ser varann djupt i ögonen. Alvas klänning fladdrar omkring henne. De dansar och dansar och sjunger och skrattar och dansar så som Madicken aldrig har sett några människor dansa förr. Vackert är det. Åh, vad det är vackert. För Alva är vacker och vit och sotan är vacker och svart. Madicken håller andan. Hon vill att de ska dansa i evigheters evighet. Någonting sker det också med människorna som står runt omkring och tittar på. De där som har lovat borgmästarinnan att frysa ut Engströms piga ordentligt. Det har de glömt nu. Allihop blir så uppeldade och börjar sjunga och klappa händerna i takt med musiken. Madicken tittar på pappa. Han ser vild och glad ut och han säger till mamma: titta noga, för något skönare får du aldrig se. Borgmästarinnan klappar inte i händerna och sjunger inte hon heller. Och inte sjunger hon heller. Hon har ju sjungit så mycket förut. Men borgmästaren som har suttit stilla vid sitt bord och druckit punch hela kvällen har äntligen kommit på bena. Och när han ser det svarta och vita paret som virvlar runt salen klappar han belåtet i händerna han också och frågar sin fru: vad har du fått tag i de där två? Det var ett vackert danspar, minsann. Jag tycker du ska gå hem nu, säger borgmästarinnan då. Musiken spelar och spelar. De vill visst aldrig sluta. Inte förrän de får en liten arg vink från borgmästarinnan. Då blir det tyst. Och sotan bugar sig för Alva och han bugar sig för borgmästarinnan och för hela publiken. Sen bjuder han Alva sin arm och de tågar sjungande ut genom dörren. Men innan de försvinner säger sotan med hög röst: jag går med konvaljen. Nu kan ni dansa bäst ni gitter, era harkrankar. Madicken hittar Alva i köket när de kommer hem från balen. Mitt i natten är det, men Alva har inte gått och lagt sig. Hon sitter där och dricker mjölk och äter skorpor och ser salig ut. Den vita klänningen har hon ännu på sig, men den är inte så vit längre och midjan är den tvärtom alldeles svart. Oj, vad jag är kär i sotan, säger Alva. Genast blir Madicken orolig. Nej, det får du inte. Han är ju gift och har 5 barn. Det vet jag, säger Alva. Därför tänker jag bara vara kär i honom ungefär till torsdag. Eller kanske fredag. Sen ska jag bli klok igen. Men tills dess, oj så kär jag är i honom. Så jag tror jag spricker. Det syns på dig, säger Madicken lugnad. Så länge som till fredag kan Alva väl få vara kär. Madicken gäspar. Hon är sömnig. Aldrig i sitt liv har hon fått vara uppe så länge. Men en sak måste hon tala om för Alva innan hon går och lägger sig. Vet du vad pappa sa när de skulle välja balens drottning? Vet du vad han skrek tvärs över hela salen? Nej, vad då? Undrar Alva. Det går inte, skrek han, för balens drottning gick hem alldeles nyss. Haha, säger Alva då.